All right. Hej allihopa. Jag heter Claes, jag är alkoholist och narkoman.
Hej Claes!
Oj, oj, oj. Ja, nu är jag faktiskt jävligt nervös. Men ja, det struntar jag i. Okej, först och främst vill jag tacka jättemycket för alla tidigare härliga tal och delningar. Påminner väldigt mycket om varför jag sitter här faktiskt. Jag är 42 år gammal och har varit nykter i 12 år lite till. Och kommer från en missbruksfamilj. Så att jag har liksom sett missbruket från jag föddes kan man säga. Och haft den här känslan av att någonting inte stämmer under hela min uppväxt. Jag började missbruka när jag var... Eller min första fylla var någonstans 10-11 år. Och precis som jag hörde tidigare så var det Jenny som delade om det. Så hamnade jag dyngrak i ett badkar och spydde ner i det där badkaret och kom inte ihåg ett jävla skit. Liksom. Och där började det. Liksom. Grejen var som var, för mig var det så att jag flyttade runt en hel del när jag var liten. Och det gjorde att jag fick börja om och vara en skådespelare lite överallt dit jag kom. Och jag kommer så väl ihåg den här gången, för då hade vi flyttat från Norrtälje till Högdalen. Och Högdalen var lite annat klimat än vad det var i Norrtälje. Där behövde man vara lite tuffare, lite kaxigare och ta för sig lite mer. Och jag var ju en liten bondpojk som folk hackade på liksom. Men genom att jag spydde ner det här badkaret på den här festen så fick jag en identitet. Jag blev en clown. Och jag trivdes jättebra i den rollen. Och det där var någonting som jag tog till mig och fortsatte med. Och faktiskt har det följt med mig ända till idag. Och det, den där clownen kommer fram emellanåt. Och det är min låga självkänsla. Mitt behov av att bli bekräftad för någonting som jag egentligen inte är. Man säger så här, mitt missbruk, det, jag har egentligen missbrukat allt. Sex, relationer, droger, Gud... Sprit, ja, name it, liksom. Men det var ju vissa saker som jag fastnade för mer, för de gav mer effekt liksom. Det var de där som stängde av helt, och det var ju drogerna liksom. Sex, när jag missbrukade det under väldigt lång tid, det var en kortsiktig lösning. För så fort det gick för mig, då kom ångesten tillbaka liksom. Och så fick jag jaga någonting mer. Men drogerna och spriten, de gjorde så att det stängdes av för mig. Och de gjorde så att mitt liv blev lite mer hanterbart, trodde jag liksom. Jag lovade mig själv vid väldigt tidig ålder att jag aldrig skulle bli som mina föräldrar. Jag hade tre papper och den ena var värre än den andra. Alla var gravt alkoholiserade men på olika vis. Den ena var perioder, den andra var riksfyll och den tredje vet du fan vad han var psykopat liksom. Och det gjorde att jag tydde mig väldigt mycket till mina morföräldrar. Och växte upp där väldigt mycket. Och där någonstans fick jag en trygghet. Och jag vet att den tryggheten för mig, den handlade mycket om vad vi åt. Och sådär, rutiner och att någon sa till mig saker. Och att jag fick umgås med min morfar och gå och fiska med honom. Och sådana här enkla saker egentligen. För det fanns aldrig plats för det hemma hos mig. Utan där handlade allting. Antingen så jagade morsan pengar eller så försökte hon dölja mina papper. Liksom. Och jag blev jätteimponerad av en film som jag såg. Då var jag för sig missbrukare, men den hette Nyckeln till Provence. Så där fanns det en scen. Liksom, då hela den här härliga familjen satt i liksom, en olivlund eller vad fan det var. I södra Frankrike. Och alla var samlade och alla fick ta plats och de tjafsade och argumenterade och liksom sa till varandra. Men ändå på något vis så kändes det så jävla äkta. Och det där var jag väldigt avundsjuk på. Och är faktiskt än idag. Det sjuka med det är att jag lovade mig själv i alla fall tidigt som jag sa att jag aldrig skulle bli som mina förfäder. Men jag vill ha hävda bestämt att jag blev fan värre alltså. Och det om något är ett bevis på att den här sjukdomen är så jävla skev. Liksom. Jag vet inte hur många gånger jag lovar mig själv. Jag ska aldrig mer. Eller jag ska bara ta lite. Eller vi ordnar det imorgon. Alla de här lögnerna. Liksom. någonstans är det även de små grejerna som har fått mig dit det här idag. Det är små som är det första steg utan egentligen veta om det. Och det är det som är färskvaran. Under hela den här perioden i alla fall som man kan säga min kämpan för att nå min botten, så hände en massa grejer i mitt liv. Jag blev delägare i en restaurang. Jävligt framgångsrik. Jag var tv-kock. Jag har skrivit kokböcker. Jag har hållit föreläsningar. Alltså, och alla de här grejerna har jag gjort påtänt som ett jävla riksras. Och folk har applåderat mig och tyckt att jag är så jävla bra. Liksom. Men den andra sidan av mig är liksom att jag är manipulativ, konstant otrogen, blåser mina polare, för jag sålde ju droger också. Liksom. Och liksom gjorde allt bara för att jag skulle liksom komma i första dagen. Och någonstans tyder det på att Claes är en ganska driftig person. Liksom. För det krävdes ju så här 5 Claes för att hålla igång allt det här. Den här jävla cirklandet. Liksom. Hur som helst. I den här soppan så valde jag och min fru. Då, för det sjuka är det också att jag har samma fru idag som jag hade då. Och vi har samma barn ihop. Och liksom, vi, du vet, det är så jävla konstigt det här. Vad som händer när man blir nykter. 94... så bestämde jag med min fru för att vi skulle gifta oss. 96 kom vårt första så kallade kärleksbarn, för att knaka i som fan i vår relation. Jag menar, jag var konstant wake, var borta i 5 dagar utan att höra av mig och liksom tog droger helt öppet och liksom, det var normalt. Men vi bestämde oss för att skaffa ett barn för att försöka hitta en lösning på det här. Och även fast jag visste inom mig att det är fan inte rätt det här. Liksom. Så körde vi på. Och när Tintin, då, min äldsta dotter, kom på BB. Så ville inte jag vara där. Det slet i hela mig. Jag hade ångest. Allting handlade om mig. Min fru kom i sista hand, hon låg där och hade verkar. Och liksom, det handlade, jag var mer brydd egentligen om hur jag såg ut än hur jag liksom var där. Och så har jag plötsligt kommit in till nu och ska klippa av navelsträngen. Och i samma veva, det enda jag vill ha är liksom, den där jävla lustgasen. Jag kämpar efter att nå den i princip. Och bara, jag stannar kvar där, manipulerar min fru. Efter 6 timmar åker vi hem från BB. Vi ska inte vara kvar där. Liksom. För det var, man måste vara kvar 6 timmar då. Liksom. Och en vecka senare lämnar jag henne. Och Tintin. Så jävla bekräftelsetorsk var jag. De såg ju inte mig. Jag kom i sista hand alltid. Och jag skaffade en älskarinna under den tiden. Och flyttade hemifrån i 3 månader. Och kom hem och gick. Och du vet, hade sex med min fru. Och bråkade och grejer och donar. Det bizarra i det här. Är att jag gjorde exakt samma sak. 4 år tid senare. Med Clara My. Jag är 3 år med. En gång till. Den här gången var det ännu mer svärtsamt. För grejen var att i samma skede så hade jag gått för första gången och bett om hjälp. På Maria Bo. Jag står kvar på BB. Klipper av strängen och bara längtar bort. Och drar därifrån. Och jag behöver de här minnena idag. För att veta vem fan jag är. Jag är en jävla psykopat när jag håller på alltså. Jag förstörde min familj så pass hårt så att de tappade all tillit till mig. Men ändå höll de mig kvar. Liksom. Precis som när jag var liten. Jag, vet, jag kunde känna när jag gick upp i morgonen liksom, hur någon satte ner en kaffekopp så här. Och så bara, okej, okay, idag ska jag vara den där skådespelaren. Satte de ner lite annorlunda, då visste jag, okej, okay, men då var det lite fritt fram. Och så var min familj. Och ändå hade jag lovat att det fan inte skulle bli så. Och i allt det här så hände ju någonting i mig. Delvis så drogen och alkoholen funkar inte längre på samma vis. Och jag liksom bubblan med mina jävla lögner och skit börjar komma i fatt med och så vidare. Så att till slut en dag efter liksom en veckas race vaknar jag upp på T-centralen i värsta dillen. Och min fru kommer med våra 2 första barn. Liksom. Och hon tittar på mig och bara, du nu drar du. Alltså, det här funkar inte, jag lämnar dig nu. Och det var första gången som jag fattade allvaret i det. För grejen var att under alla de här åren tidigare, hon har ju sagt säkert, jag vet inte, flera tusen gånger att jag lämnade det. Liksom. Men jag har inte hört det. Eller liksom tänkt så här, fan, det är hon snackar bara. Liksom. Men den här gången förstod jag det. Samtidigt som jag fattade att det här funkar inte längre. Du vet, när man kliver på en fredag och börjar då med en så här halvdyr vinare och lite pulver. Och så går en vecka och man vaknar upp på T-centralen och kommer knappt ihåg vad som har hänt. Liksom. Det är inte hanterbart. Liksom. Det är verkligen inte det. Skitsamma. Där gick jag och sökte hjälp för första gången. Och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Då gick jag tillbaka till Maria och bad om hjälp. Shit, hjälp mig. Alltså, det här funkar inte längre. Ni måste hjälpa mig. Och de sa välkommen tillbaka. Jag blev jättekränkt. Jag ska inte gå in på det. Men det är för kort om tid. Jag blev faktiskt kränkt då. Men skitsamma. De tog tillbaka mig i öppna armar. Och den enda som trodde på mig, det var terapeuten. Och det sjuka var att doktorn som jag hade förra vändaren, han sa att du kommer dö om du inte lägger av inom ett år. Eller något liknande. Det fan dog jag den gången. Tvärtom, jag fick en insikt om att jag måste komma tillbaka. Jag behövde köra lite hårdare. Så här, riktigt jävla geggigt. Och där nådde jag mig mot det. Och där, det coola i det var att de tvingade mig till att börja gå på möten. Och den här terapeuten, hon bara, du ska inte gå på A eller N. Du ska gå på någonting som heter DA, säger hon. Så här. Jag bara, okej, jag gör vad som helst. Och så går jag upp till Birka liksom, helt livrädd med en Expressen under armen. Går in och sätter mig där inne bland massa läskiga människor vid ett så här jättestort bord. Och alla tittar på mig så här. Hej, jag heter Claes, jag är alkoholist och narkoman. Och så sitter jag och bläddrar lite i tidningen och tittar runt så här. Helt jävla livrädd var jag. Så. Och så gjorde jag det där ett par gånger till. Och så var det ett möte där jag började grina. Liksom. Jag vet inte varför, men det bara kom så där. Och då kom det fram en sån här snygg, muskulös, ja, så här cool kille. Och bara, hej, ta mitt nummer, du kan ringa mig. Och jag ringde han. Fast det tog 2 timmar i lidandets form innan jag vågade göra det. Hur som helst, jag ringde honom i alla fall. Och så satte vi igång liksom. Och han sa så här, läs i den här. Och så ska du läsa. Och stryk under det som känns lite så där viktigt. Jag strök under som fan, för jag hade ju för mig att han, eller liksom, jag trodde att han skulle tycka att jag var extra duktig ju mer jag strök under. Hur som helst, jag fattade inte så mycket. Men det jag fattade var att de här människorna som satt i det här rummet, det fan löser ju om vissa av dem. Och de tittar mig i ögonen. Jag vågar inte titta någon i ögonen. Jag skämdes konstant, inte ens kassörsta på Konsum. Liksom. Jag trodde alla hatade mig. Jag var ett skämt. Liksom. Nu blir jag avslöjad, nu är det kört. Liksom. Okej, vi möttes upp i Vasastan, eller Vasaparken. Strålande sol, det här var så här, jag tror jag hade varit liksom elektrodrogfri i 2,5 månader typ. Och han bara, nu ska vi sätta igång, vi ska ta ett tredje steg här tillsammans. Och på vägen in dit, då möter jag massa så här gamla polare från förr. Som du vet, jag stod och sålde grejer med dem och prylar. Jag skämde som en hund. De kom ju, jag är värsta tönten i deras ögon tror jag. Men hur som helst, vi gick in där inne. Och så säger han så här, bra, nu går vi ner på knä här. Och så ber vi tredje stegsbönen ihop. Bland alla människor! Det sjuka i det här var att jag hade kunnat, du vet, han hade kunnat lagt upp en tallrik med hundbajs och sa, käkt. På riktigt, så villig var jag där. Vi gick ner på knä. Gud, jag överlämnar mig själv till dig. Och där började det. Sen efter ett tag var det så att vår relation växte ifrån varandra. Den här sponsorn och jag, det funkade inte så bra. Och jag fick förmånen att få en världens klokaste människa som sponsor. Och jag älskar Yvonne för det. Alltså. Hon har gett tillbaka mig mitt liv. Och skillnaden på mitt liv som det var då, det var att jag fattade inte att jag kan må bra. Utan jag trodde att man kunde må bra. Idag vet jag det. Och det coola i det hela är att det enda som egentligen krävdes av mig, det var att jag böjde på nacken och bad om hjälp. Och liksom tog det här som folk presenterade. För prylen var, jag kommer ihåg så kvällar jag stått utanför Stureplan. Och så har jag precis varit och hämtat en jättestor påse liksom. Och så säger någon polare så här, fan, ge mig grejerna. Så slänger jag över dem till honom. Han bara, inte de där. Så kastar han tillbaka dem i ansiktet. Men hela påsen går sönder och vakten kommer fram till mig och bara, Claes för i helvete. Jag var stammis där nere och det var helt okej okay, liksom. Jag går in och då vet inte nog med det utan jag får en näve piller av vakten. Liksom. Jag har ingen aning vad det är. Jag checkar upp dem där och bara, det här blir nog skitbra. Liksom. Men jag kunde liksom inte haja att jag behövde liksom kapitulera. Och prova någonting annat. Utan jag övade hela tiden på att göra fel. Liksom. Och någonstans var det så här, när jag bad Yvonne om hjälp på riktigt. Liksom. Och det gjorde tidigare också, men då gjorde vi om det här. Mycket mer grundligt än vad vi hade gjort tidigare. Yvonne visade mig vägen hur man gräver verkligen ner i det här. Först och främst var det skitläskigt. Det är en tjej. Det var jätteläskigt för mig. Men det Yvonne hade var någonting som jag ville ha. Hon kunde verkligen titta på mig och ifrågasätta mig och vara ärlig och rak. För det var ju det jag ville vara. Jag ville ju vara ärlig. Jag ville kunna säga nej. Det kunde jag inte. Jag bara, du, kan du hjälpa oss att flytta på tisdag? Jag bara, ja visst. Tjena, på tisdag svarar inte jag i telefonen liksom. Ja, men så var det. Jag bara ljög i allt. Allt, hela jävla tiden. Och för inte tala om alla gånger jag ljuger för mina barn liksom. Eller snott deras pengar. De bara, pappa, det låg ju pengar här. Jag bara, jag vet ingenting. Allt sånt där, det här jävla gegget liksom. Det har hänt så jävla mycket under de här åren i programmet. Jag ska kunna babbla på länge som helst. Men några av de absolut finaste sakerna är att jag har fått en insikt om att jag ansvarar för mig och min historia liksom. Och det gör ni också. Men tillsammans behöver vi varandra för att kunna gå vidare. Och det är det som är skillnaden för mig mot tidigare. Egentligen vill inte jag sitta här och dra min story med er. För jag tycker det är jätteläskigt. Jag har inte alltid lust att gå på möten. Jag har inte alltid lust att ha massa sponsorer och liksom som tar min tid. Men när jag väl sätter igång med det så får jag den insikten om att hallå, Claes, fan shape up liksom. Det är fan din skyldighet alltså. För enda sättet att det här programmet kan fungera, det är när vi ger bort det vi har fått. Och det är det som är gåvan liksom. Och det är det som ger mig, i fall mig, mod och hopp liksom. Jag menar, jag går på möten och hör världens knasigaste grejer och världens härligaste prylar, och du vet, folk är så jävla modiga och det ger mig mod till att vara modig. Och alla de här grejerna i sin tur, det är någonting som rullar vidare och det är samma sak. Och det sjuka med det här är att Stora Boken, AAs program, det är AAs program. Det finns överallt. Jag har varit på möten i USA, i Grekland, i Spanien. Det är samma grej där. Och jag fattar vad de säger. Och det coola med det är att de förstår mig. Och det är ju egentligen, det är det som är det bisarra. Jag är fan aldrig ensam. Aldrig. Jag kan ringa vem som helst av er. Och vattna i mig, för det är det det handlar om. Just det här tionde grejen liksom. Börja knepa lite och hej och jag måste vattna i mig. Och det är ärligheten som får, i alla fall mig, att gå vidare. Jag fick också en förmånen i tillfrisknandet att få ett till barn. Utan allt det här bagaget. Jag har även fått förmånen att göra en behandling tillsammans med min äldsta dotter som jag faktiskt skadade extremt tillfredsställande. Eller back in the days liksom. Och det modet att göra de här sakerna var fruktansvärt. Det var hemskt att stå i en ring liksom, med en massa andra barn från trasiga liksom, förhållanden. Tillsammans med min dotter och skicka ljus vidare och höra på vad hon tyckte om det här och så vidare. Och det, jag hade inte kunnat vara där utan er hjälp. Och utan det här liksom. Den andra delen är att den här sjukdomen som jag anser det är faktiskt en färskvara. Det är ingenting att snacka om. Flera gånger under den här perioden så har jag varit på väg att börja liksom glida ut och tänka konstiga saker och hej och. Bland annat en gång var jag blev getingstucken i halva kroppen. Och halva kroppen blir förlamad. Och jag får ett samtal liksom. Eller hör av mig till en doktor och han tar in mig och börjar diskutera om adrenalinsprutor liksom. Jag har ganska lång drogfrihet då. Det första jag tänker är bara, fan vad schysst. Det är sjukdomen. Det är ju det. Då hittar jag en liten krypväg för att kunna peta i mig liksom. Hur som helst, det brukar vara ungefär 20 sekunder, för det är det jag har fått det här programmet. Vad gör jag då? Jo, jag ringer någon och vattnar i mig liksom. Speglar det. Och det är det som får mig att bibehålla nykterhet. Och det är det framförallt som även får mig den egenskapen att jag kan finnas för andra idag. Jag kan finnas för min familj. Det hade jag aldrig kunnat tidigare. Jag törs sätta gränser. Jag törs vara ärlig. Och jag törs vara ödmjuk och generös liksom. Och det är det programmet är. Så tack som fan för att ni finns. Tack.